Yep. Hallå.
Delicious.
Yes, it's very delicious.
Yes.
Du är med idag, Leo.
Jag är fett med.
Ja. Du sa titta det här till höger och vänster innan du sa någonting som inte betyder något. Ja. För det jag säger, det betyder fett mycket.
Mm. Det blir inte roligare än så där, eller?
Nej.
Alltså du menar att vi ska vara roligare? Jag tror inte...
Ja, jag skulle uppskatta om ni var lite roligare.
Ja.
Jag skämtar det.
Ja.
Nej, men ni kommer inte skratta starkare än så.
Nej, jag brukar inte skratta så mycket.
Hej och hjärtligt välkomna till Spelcirkeln-podden. Med mig har jag Leo.
Hallå.
Och Alexander.
Tjena.
Och själv heter jag Oliver Axel Bosson. Jag börjar med att säga att vi är sponsrade av Bottle Shop, en härlig folkrörelsebutik på Söder, som just nu bygger om lite.
Härligt. Det är spännande.
Mm, det är härligt och spännande. Precis som det är att podda i den här studion med er två.
Mm, det var ju ett tag sedan nu.
Ja, det var det. Vi ber om ursäkt igen för ett försenat avsnitt, antar jag, eller hur?
Ja, det har ju gått några fler veckor än vad som skulle ha gått.
Mm.
Hade vi en plan för när vi skulle plocka ut igen efter jullov?
Nej, men planen har väl alltid varit varannan vecka. Och sen, det är farligt när den här liksom julsegheten håller i sig så länge.
Mm. Mm.
Man äter godis varje dag, fast det är en vanlig vardag liksom, om man... Ja, ni vet hur det är.
Generellt så här, januari trött också.
Ja, mm. Ja, men verkligen.
Mm.
Jag har hört en teori till varför folk är så extra deppiga i januari. Är tydligen att man kan lida av chokladabstinens. Folk äter så mycket choklad runt jul.
Man har gjort det.
Ja.
Och...
Men det är konstigt, bara choklad, inte annat godis.
Nej, bara choklad.
Det är just det här, vad heter det här när något ska vara kärleksfullt och sexuellt? Afrodisiak, det är det man saknar, den här afrodisiaken i chokladen.
Mm.
Men jag har hört att det är falskt det där med att choklad ska göra en lycklig och... Det ena och det tredje.
Ja.
Att det är någon så här påhittad studie för att se hur världen så enkelt anammade den idén. Typ.
Mm.
Men sen tror jag att det har kommit studier efteråt som bevisar att det inte är helt fel. Men från början var det liksom en falsk påhittad grej.
Men så där är det alltid med olika fakta. Folk älskar att liksom komma som motreaktion och säga att det är helt fel, det stämmer inte alls. Att äta kött varje dag är asnyttigt. Eller, alltså, det kan vara vad som helst. Liksom. Mm. Men jag menar, det mesta är ju inte svart eller vitt.
Nej.
Så det är ofta så tycker jag att det är, någon har en åsikt, sen kommer någon med en helt annan åsikt och sen till slut efter lång tid så kan alla vara överens och skaka hand om att man blir lite upphetsad av att äta choklad. Lite pilsk.
Mm.
Nej, men jag känner mig inte speciellt deppig, måste jag säga, för att vara januari.
Nej.
Det är ju typ vår ute idag.
Jag frågar snabbt, tar ni D-vitaminsubstitut? Liksom?
Ja, jag kör det.
Jag gör inte det.
Nej, okej.
Okay. Jag tror fan det börjar kännas alltså. Mm. Ja. Nej, men på riktigt. Jag tror inte det är kört, men jag tror fan det känns lite grann nu.
Ja.
Mm, fast fan, solen är ju typ framme varenda dag nu för tiden, är här
sant.
Konstigt nog, så det, om du bara är ute lite varje dag.
Fast vi hade ju typ en månad av bara det smog när man inte såg solen.
Och jag tänker att det är den jag påverkas av
sant.
Nu.
Precis.
Det tar väl ett tag innan det liksom påverkar den.
Alla reserver är borta.
Ja, exakt.
Mm. Uppsugna av det smog.
Jag hörde till D-vitamin öl dock. Och du gillar ju öl och brygger öl och allt möjligt.
Ja, öl är ju det nyttigaste man kan dricka faktiskt.
Ja.
Mm. Bra för tarm. Nej, jag kan inte sitta på podd och säga att det är nyttigt med öl. Det känns så känsligt.
Och då, du brygger ju folköl, det är inte ens alkohol.
Nej, men precis.
Inte ens.
Några procent spelar väl ingen roll.
Fan, kör bilen. Fan, slut. Var inte en fegis. Kör. Nej, förlåt. Vi ska inte fortsätta tramsa runt här.
Nej, jag kommer inte sitta på taket i en bil medan du kör en bil första gången.
Nej.
Full, Oliver.
Det
kommer jag aldrig göra igen.
Nej.
Innan vi fortsätter vill jag bara säga att vi slog i vad någon gång förra året om att Oliver inte skulle klara ut Fire Emblem Three Houses. Och jag förlorade det valet och Leo vann det valet.
Yep.
Så jag gav ju det ett spel. Mm-hmm. Det måste ändå så här knyta säcken till den tråden.
For closure.
Ja. Mm. Och det spelet jag gav dig var The Case of the Invisible Wizard, a Frog Detective Game
ja.
Story, så, eller vad det nu heter.
Precis, något sånt. Uppföljaren till Frog Detective-spelet vi ja. spelat förut i alla fall.
Exakt, har du hunnit spela det måste jag fråga?
Nej, det har jag inte faktiskt.
Nej, det är okej, det ligger kvar på ditt Steam-bibliotek antar jag. Det. Ja, och det tar inte så lång tid att spela ut heller.
Nej, förmodligen. Det var en timme eller något sånt.
Ja, det var inte som att hon...
Grace.
Ja. Grace gjorde ett superlångt spel efter det första. Det är svårt att tänka mig.
Nej, kul. Bra.
Ja, varsågod.
Men då kan vi ju fortsätta att prata om vilka spel vi har spelat sen sist. Vill du börja, Leo?
Mm. Jag har spenderat julsemestern med att spela Sekiro framförallt. Vet du vad Sekiro är?
Ja då.
Ja, men, okay, ja, men, om vi har någon lyssnare som inte vet så är det ju det senaste spelet från From Software som tidigare gjort. Mest kända för Dark Souls-serien. Så det köpte jag i julklapp till min bror och två dagar senare så lånade jag det av honom.
Smart.
Mm, jag måste ju säga till mitt försvar att det var inte jag som bad honom om att låna det två dagar efteråt. Utan, nej.
Du fick honom att låna ut det till dig ändå på så här andra lömska vis.
Nej. Nej, han skrev till mig några dagar efter om jag ville låna det för att han hade något annat han ville spela ut först ändå. Och då tackar jag gärna för jag hade ju semester och var prime tillfälle att spela Sekiro. Så det har jag kört. Och det var jävligt nice. Det var inte lika bra som Bloodborne överlag. Framförallt det som var bra med Sekiro var typ bossfighterna tyckte jag. De var ofta riktigt bra. Men allt däremellan var ganska meh om man jämfört med andra Souls-spel.
Okay.
Som jag spelat.
Nu vet jag att det inte är så här spelets kanske allra starkaste sida, men eller de spelen generellt starkaste sida. Men hur är liksom världen och så här typ loret och alla såna här grejer liksom, hur presenterar de storyn och karaktärer och allt annat?
Det är ju fortfarande ganska, jämfört med många andra AAA-spel är ju väldigt lite story och cutscenes och sådär. Men det är mycket cutscenes och dialog jämfört med tidigare Soulsborne-spel. Mm, okay. Det tyckte jag var lite störigt. men för de har ju varit så bra på hur de, ja, men hur de berättar historier med att inte ha så mycket sånt. Och det, de fick till den formen på ett väldigt bra sätt och jag uppskattade det. Och nu bröt de den formen lite och det var, ja, men så här, blev mer avbrott i gameplay och det är inte en så jävla spännande story eller kul dialoger ändå. Så att jag skulle liksom, ja, men klara mig utan det.
Ja, man kanske ska fokusera på det man är bra på som spelstudio.
Men det var överlag mycket sånt som kändes som att de drog sig, jag vet inte om de har försökt liksom locka till sig lite mer av en mainstream audience med Sekiro. För att det var dels det att det var mer cutscenes och sånt, men också typ mycket mer tutorializing i de tidigare spelen som har varit väldigt hårda med att bara kasta in dig i skiten utan att du vet någonting. Nu var det ganska mycket så här tutorial prompts här och var. Om att så här kontrar du den här attacken och så vidare. Mm. Vilket till viss del i och för sig kanske bara kommer från att de har gjort fighting-systemet mer avancerat. Så att du har ganska mycket olika saker du måste kontra på olika sätt. Och om du inte vet det, då kommer du aldrig kunna komma in i spelet och spela det bra. Så att det är säkert lite därför också.
Mm.
Mm. Men om det är lite mer lätthanterligt och dessutom östasiatiskt, då kanske jag skulle gilla det.
Ja, fast lätthanterligt är det inte i slutändan. Det är bara mer tutorials. Okay. Sen är svårighetsgraden på liksom spelet fortfarande svår. Jag har hört många säga att så här, de tycker att det är det svåraste spelet de har gjort.
Ja, okej.
Okay. Det kanske stämmer. I don't really know. Maybe. Vissa bossar var ju väldigt svåra i alla fall.
På ett bra sätt då, eller?
Ja, men på ett bra sätt.
Mm. Nice.
Jag tycker, de har utvecklat fighting-systemet på ett väldigt spännande sätt. De har tagit bort stamina-mätaren som fanns i de gamla spelen. Och istället har både du och dina motståndare en posture-mätare. Och det är liksom en slags trötthetsmätare. Så när du slår mot fienderna, när de blockar dig, då ökar deras posture-mätare. Men den recoverar ganska fort så att den liksom, den börjar fyllas upp och sen töms den igen när du inte gör någonting mot dem. Och om du maxar deras posture-mätare, då blir de helt öppna så får du in en death blow på dem och vinner.
Just det.
Och det är så du besegrar de flesta bossarna också rent ut. Så det här är det är nog ett sätt liksom för att få mer aktiva fighter, att du måste vara mer offensiv. Och samtidigt också du kan påverka deras posture genom att inte bara blocka deras attacker utan time and deflect precis när de slår dig. Så att det blir ännu mer interaktivt och dynamiskt till skillnad från i Dark Souls, framförallt när du hade skölden som du kunde ställa dig bakom rätt mycket, så kan du liksom ta det väldigt försiktigt och verkligen långsamt mörda bossarna. Men det kommer inte funka i det här för då recoverar bara deras posture meter istället.
Ja, det låter väldigt svårt.
Mm.
Och också som en så här uppgradering av många spels typ adrenalinmätare. Så här, ju mer man slåss, desto starkare blir man och mer attacker kan man göra. Lite så här Witcher 3 har ju så.
Mm.
Att det här är som en vidareutveckling av det.
Ja, fast lite reverse där. Du tröttar ut din motståndare.
Ja, men exakt. Men det fyller lite samma funktion. Att man måste helt enkelt slåss mycket för att kunna göra något viktigt Eller sen, utplåna fienden.
Ja, och sen har du också en egen posture meter. Så att om du blockar för mycket, då kommer du istället bli helt öppen för attacker.
Just det. Mm. Det är kul, det blir lite mer djup i spelmekaniken då, det, det gillar vi. Ja, vill du fortsätta, Alex?
Ja, men sure. Jag har klarat ut två stycken FPS-spel, faktiskt. Det ena var Titanfall 2, eller liksom singleplayer-kampanjen till det. Det är ett spel som kom 2016 och framförallt har sig multiplayer-fokus. Men enspelarkampanjen, eller vad man ska kalla den, har fått ganska mycket uppmärksamhet och så här. Jag har hört att den ska vara väldigt bra och innovativ för ett FPS. Så jag köpte det på juldagarna någonstans där, eller ja, mellandagarna, och körde ut det rätt snabbt. Det bara tog drygt 10 timmar. Jag måste säga, vi har inte varit så imponerade av FPS sen typ jag spelade Half-Life 2 för 15 år sedan. Tycker det var riktigt häftigt alltså. Det var så här, eller typ, ja, kanske inte Half-Life 2, men typ Call of Duty 2 och så här Modern Warfare 1 som kom ut för ganska länge sedan också.
Just det.
Så jag har inte spelat jättemycket FPS sedan dess. Men jag tycker ändå att det var, ja, jag kan tänka mig att andra FPS inte är lika innovativa liksom. Framförallt en bana där man skulle liksom hoppa fram och tillbaka mellan olika tider, alltså typ så här några år eller någonting bakåt i tiden och så här, som var extremt häftigt alltså. Mm-hmm. Det låter superkrångligt och jobbigt, men det, de gör det så jävla snyggt och flytande så det känns supernaturligt. Och bara, det är så polerat liksom, och allting funkar och flyter på, och det känns mycket också. Det är inte bara liksom pang-pang och action, vilket kan vara kul ibland, men det känns som att de är liksom, karaktärerna är ganska väl utarbetade och sådär. Alltså det är lite klyschade så, men det passar också in på något sätt. Ja, alltså det rekommenderar faktiskt alla som gillar FPS i single player.
Gud, jag trodde det var en liten döende genre, så jag blir glad av att höra att det finns bra sådana single player-kampanjer på FPS-spel. För det kändes som att jag spelade någon Battlefield-kampanj och det kändes så förlegat på något sätt att man ska skjuta på massa bots liksom.
Ja, det var, de hade gjort en grej riktigt bra här. Ja. Det var väldigt varierande liksom. Så fort man hade typ lite, när man är tröttna på någonting nästan, då kom en ny grej liksom. Och det var liksom plattformande i first person då, tillsammans med skjutande och hoppa in i den här roboten och så som man styr också, som hade massa olika förmågor och så. Som hela tiden förnyades. Men jag håller med, alltså DICE generellt är jävligt dåliga på det. Sorry DICE, men ni kan inte göra single player speciellt bra. Men jag vet inte, jag har inte spelat så här Wolfenstein-spelen, de här nya, eller Doom som kom 2016 också, som också har hört ska vara väldigt bra.
Just det.
Så jag vet faktiskt inte. Men för de flesta andra FPS-spel som är bra nu för tiden och moderna, det är väl mer såna här liksom rollspel, typ så här Deus Ex, och det andra spelet jag faktiskt spelade ut då, det är det här Dishonored. Första spelet. Det finns en två också, men jag spelade ut första spelet. Det är mer den som känns som en, fortfarande att den hänger kvar liksom, än idag, och lite mer populär än den här klassiska skjuta på bot-screen som du snackar om. Men det var också väldigt bra spel. Det kan jag rekommendera också om man gillar liksom att smyga runt och sådär. Man kan ju spela de spel lite hur man vill, men jag gillar att spela dem lite som en så här, ja, men som en walking simulator, blandat med att man smyger runt och typ lootar massa grejer så här. Man kan ju gå bananas liksom och använda alla de här förmågorna till att tortera de stackars soldaterna på. Men jag tycker inte det är så kul. Det är roligare att bara inte döda någon och smyga runt i mörkret och typ titta på så här olika texter som kommer, som beskriver loret i världen och sådär. Det är så jag gillar att spela de spelen. Ja, men så här Bioshock och sådana där spel också.
Just det. Kan man få någon belöning för att inte döda någon?
Nej, alltså det är mer
rank eller någonting.
Efter varje bana, jag tror att det är 9 banor i spelet, då står det vad man har så här gjort och inte. Och jag vet inte om det är någon achievement eller inte faktiskt. Så jag har dålig koll på det där. Förmodligen inte. Nej, jag tror inte jag fick några achievements när jag inte lyckades döda någon och så. Men det står ju vad man har gjort och inte. Och det är så här typ chaos level, så här, så är det så här low eller medium eller high. Så här. Vissa går in för att köra chaos level super high på varenda bana. Och att det blir en så här achievement i sig. Men det är ju motsatsen till hur jag spelar de spelen. Ja, så det är det. Du då, Oliver?
Ja, fan, jag har spelat. Jag har haft så jävla mycket annat att tänka på. Så jag har inte hunnit spela så mycket tyvärr. Utöver nästa spelcirkelspel som jag började på rätt tidigt.
Vilket är det då?
Jag har börjat alltså.
Ja, okay. För det var ju rätt långt. The Friends of Ringo Ishikawa, tror jag det heter. Ja, beat'em up med lite dialog. Semi open world på något sätt. Men vi kommer prata mer om det sen.
Väldigt retro.
Ja, exakt. Det är typ som ett Super Nintendo-spel, 16-bitars. I stilen liksom.
Verkligen i helt och hållet, inte bara så här vissa element, utan det känns verkligen.
Nej, ja men precis. Jag får nog så här gamla Teenage Mutant Ninja Turtles vibbar när jag spelar det.
Just, samma här.
Eller, man går inte och slåss på det sättet.
Exakt.
Det är specifikt sätt, ja men det här lilla 3D-djupet som finns fast det är platt. Där, eller hur? Att man, ja, det är ganska specifikt för vissa spel tycker jag.
Och hur man går vidare till de olika nivåerna och sådär.
Precis. Ja, men vi kommer prata massa om det sen, som att vi ska ha ett spelcirkelmöte om det och så småningom en podd om det. Men utöver det har jag väl spelat lite som förut, Resident Evil 2, som fortfarande är svinbra tycker jag.
Speedrun eller?
Ja, jag sa ju att jag skulle ge mig på det. Och det var en halv sanning kanske, för det är så jäkla svårt att faktiskt ge sig på det på riktigt. Mm. För då måste man ju nöta för att det ska vara en hel run liksom. Men jag testar vissa olika strategier och försöker klara det snabbt och sådär.
Just det.
Jag har klarat en hardcore S+ rank med Claire. Jag behöver inte gå in på detaljer, men det är väldigt svårt. Man får bara spara 3 gånger och måste klara det inom 2 timmar eller något sånt där.
Aha, oj. Det är väl typ över 10 timmars singleplay-kampanj det, eller inte?
Den är ändå lite kortare. Jo, den är mycket kortare än så. Typ. Men, ja, men de har ju designat det så man ska spela om det flera gånger istället.
Aha.
Dels med 2 olika karaktärer, Leon och Claire. Och sen ett A-scenario och ett B-scenario.
Hur stor skillnad är det mellan de här olika genomspelningarna skulle du säga?
Alltså, men säg att det är så här 15% skillnad i liksom cutscenes och story och sånt där.
Så där tycker jag är tråkigt alltså. Jag vill se allting, nästan allting på en genomspelning.
Jag förstår du menar.
Det är ingen idé att spela om det, bara för att se lite till typ.
Jag blev ju, första gången jag spelade det så blev jag lite besviken liksom. Då ville jag ha mer.
Mm.
Men sen så fick jag ju det. Alltså så här, på ett sätt har jag inte fått nog av spelet just därför.
Mm.
För det är en så här konstant känsla efter att klara det första gången, att man så här vill göra allt liksom.
Mm. Ja, annars har jag har ju faktiskt börjat speedrunna ett spel nu. Börjat väldigt smått än så länge. Men jag har börjat köra Mega Man X4. Jag försöker få in en, vi vill kunna klara det på åtminstone under en timme.
Men när kom det ut och vilken konsol?
Det är till PlayStation 1. Det kom ut kanske 98 eller där omkring. Det var
Golden Era typ.
Men det var liksom ett av de första PlayStation-spelen jag fick. Så jag har spelat det väldigt mycket genom åren, så jag känner att jag har rätt bra koll på det. Så det kändes som så här, det kanske är doable och börja speedrunna lite. Men hittills har jag bara börjat liksom öva på så här, intro stage och sen dragoon stage. Så det är allt jag har hunnit lära mig någorlunda bra hittills. Jag har väl inte en bra tid på de andra än heller. Men jag har lite koll på dem nu i alla fall.
Men ändå ganska rimligt spel och speedrunna. Att man kan klara det ganska kort.
Precis.
För man vill ju inte, det är jobbigt att börja nöta. Jag såg någon som klarade Fire Emblem Three Houses på speedrun. Och det kändes så jävla krångligt.
Det liksom?
Ja, det var det ändå 1:40 som hon klarade på. Så det är ändå helt okej för att vara ett Fire Emblem-spel. Men det är ändå sjukt svårt.
Precis.
Och där är det ju så här, det är ju ett RNG-spel alltså, med massa random element. Så det är ju jobbigt såklart.
Nej, men visst. Det känns som att man bara så här, trycker runt i menyer skitsnabbt och så. Alltså, det är inte lika tillfredsställande som ett fighting-spel. Eller, till exempel Titanfall 2, jag såg en speedrun av det. Det var fan sjukt imponerande alltså. De bara flög runt och visste precis var alla små dörrar och utrymmen fanns. Och så här, det var bara shit, under 2 timmar också. Det var riktigt coolt att kolla. Men jag kollade faktiskt inte hela såklart. Men det var ändå imponerande. Men ni ska väl kanske snart ha ett speedrun-avsnitt?
Ja, jag tycker det. Tycker ni lyssnar i det så kör vi.
Mm.
Eller vi kör ändå.
Ja.
Vi kommer att prata om
speedrun. Har vi lyssnare?
Hallå! Dagens tema är 10-talet. Och det gångna året, det vill säga 2019. Det var ju nyår, nu ett litet tag sedan. Men ur den här poddens perspektiv, alldeles nyss, ett nytt år.
Vi har aldrig speciellt bråttom heller, så.
Nej, precis.
Som ni vet kanske.
Vi är inte pigga liksom, nyhetsreportrar, utan vi är trötta gamers som gillar att snacka lite och dricka folköl. Men typ så.
Bra beskrivet.
Ja. Så vi tänkte väl börja med att prata om det gångna året ur spelcirkelns perspektiv. Jag gör över ordet till dig, Alex.
Nej, men vi har ju spelat 6 stycken spel tillsammans med spelcirkeln och även poddat om de spelen. Och det första spelet var Wondersong. Och jag tror att det var vi spelade det i början av året helt enkelt. Och fram till typ februari. Det var ett ganska långt spel, så det tog lite tid där att liksom spela ut det innan alla kunde träffas och prata om det och podda om det sådär. Sen spelade vi Dream Daddy efter det. Och sen under sommaren spelade vi Tacoma. Eller vänta, det var i början av sommaren. Ja, skitsamma. Sen hade vi sommarlov. Och sen spelade vi Trouberbrook. Det här tyska peka-klicka-spelet. Och efter det spelade vi Hylix. Och nu alldeles senast, vilket vi poddade om i förra avsnittet tror jag. Så det var det här Haunted Island, A Frog Detective Game. Så det är de 6 spelen vi har spelat. Och har det varit ett bra spelcirkelår? Generellt sett, tycker ni att vi har valt 6 stycken bra spel?
Vi har inte valt 6 bra spel, men, men de flesta av spelen var bra i alla fall.
Mm. Ja. Personligen kan jag tycka att efter att ha haft spelcirkel sedan 2017, Alltså vi har inte poddat sedan dess, men vi har liksom kört spelcirkel sedan 2017. Så måste jag nog säga att 2019 var det svagaste året hittills, generellt sett. 2018 hade vi bland annat Night in the Woods och Limbo, tror jag.
Inside.
Ja, jag menar Inside, precis. Just det. Mm. Två väldigt starka titlar.
Just det.
Och 2017 hade vi Valiant Hearts och What Remains of Edith Finch.
Just det, och det var lite andra, så länge sedan.
Firewatch hade vi 2017 också. Så det var, det har liksom blivit lite sämre nu på senaste. Men det är ju liksom, vi följer ett röstningssystem och röstar fram spel och hoppas på att de är bra. Och vi hade lite otur den här gången bara, kan man, tycker jag i alla fall. Så får vi se nu om 2020 blir bättre eller inte. Det här Ringo av Ikashima, eller vad den heter, det blir det första spelet i alla fall. Men vi brukar hinna med ungefär 6 spel per år.
Nej, förlåt. Ja, har det varit ungefär samma mängd förut?
Ja, jag tror det. Det är väl, vi spelar väl ett spel varannan månad, så är det väl. Men jag kan ju börja med att bara berätta vilket spel jag tyckte var bäst av de här 6 spelen. Och för mig var det ganska självklart att Dream Daddy var det bästa spelet. Jag tyckte jag hade så himla roligt åt det. Och spelade det som sagt tidigare tillsammans med Laura. Vi läste upp liksom alla konversationer tillsammans. Och vi spelade igenom alla, inte alla men de flesta olika sluten och sådär. Och det var väldigt kul liksom. Första gången jag spelade sån här, vad heter det, den genren nu igen?
Dating sim.
Ja, precis. Mm.
Eller visual novel.
Visual novel snarare, tänkte jag. Jag hade aldrig spelat sån spel innan. Så det tyckte jag var roligast. Och det spelet jag tyckte minst om var nog, eller inte nog, utan ganska självklart, Trubberbrook. Det var det sämst genomförda spelet av de här 6, ganska självklart alltså.
Mm.
Men sen vill jag även ge en shoutout till Wondersong, som jag tycker inte hamnar jättelångt efter Dream Daddy. För det överraskade mig väldigt mycket. Det var liksom mycket bättre än vad jag först trodde att det skulle vara. Än vad jag förväntade mig, helt enkelt. Och ska också tilläggas att A Shell in a Pit, som är de som har gjort musiken till Wondersong, var min mest spelade artist på Spotify 2019.
Mm-hmm.
Så jag har lyssnat väldigt mycket på musiken till det spelet. Och nu räknas ju inte YouTubes liksom siffror in i Spotify. Och jag tror att andra spel hade nog toppat den då. Men eftersom det soundtracket finns på Spotify, så hamnar det högt upp liksom. Jag lyssnade bara via Spotify på det soundtracket.
Mm.
Men för det är väldigt fint på många sätt. Det känns liksom mer kanske i mig än vad Dream Daddy gör. På ett annat djupare plan. Men Dream Daddy var generellt sett roligare spel bara. Om jag nu ska jämföra dem. Vilket är dumt egentligen typ. Ja, hur känner ni då? Om spelsiken året och...
Ja, men jag tycker Dream Daddy var bäst och Wondersong på en väldigt nära andra plats. Så här långt efteråt, då får man ju en tydlig magkänsla för de här spelen, tycker jag. Bara man hör namnen. Och Wondersong var ett sånt spel som växte på mig väldigt mycket. Och ja, men jag får väldigt goda vibbar av det nu så här efterhand.
Samma här.
Samma som med Dream Daddy. Jag vill nästan... Nu kommer det vara lite fånigt att börja ta upp gamla grejer, men jag vill nästan ge en sån här spelcirkeln approves på Dream Daddy i efterhand. Alltså jag vill ta upp den frågan igen och försöka liksom få en liten stämpel där.
Vi har ju en motpol med oss i rummet här. Men jag håller med. Jag tycker att du och jag, Oliver, vi båda tyckte det var det bästa spelet det här året för spelcirkeln.
Ja, exakt.
Så därför tycker jag ändå att vi kan ge dig en spelcirkeln approves.
Mm.
Bara för att det var så... viktigt för oss det här året. Så nu kör vi. Spelcirkeln.
Oh well. Ja. Gör så nu bara.
Sorry, Leo. Det är bara...
Det är bara svälja det.
Ja. Det, men det känns som spelcirkelns spel också. Det är någonting. Jag tycker det...
Nej, men det var liksom... Det var en uppenbar hit. Men det var ju också... Det är väl det att det var... Vad var det? Det var väl typ... Max gav ett väldigt lågt betyg.
Ja.
Alltså det var väl typ bara det som gjorde att den inte kom upp i år. Vad är det, att det ska vara över 8?
Jag för mig att varken du eller Max gav betyg överhuvudtaget, så det var svårt att sätta någonting. Men jag tror, däremot så tror jag faktiskt att Dream Daddy var det spelet som fick högst betyg ändå det här gångna året 2019 av de här spelsäkerhetsspelen. Så det säger ju någonting ändå.
Men vadå, men då borde den ha fått den här provstämpel redan.
Nej, för att det fick inte över 8 av 10.
Men Wondersong fick det, va, eller?
Nej, det fick
det
typ
fick någonting.
Ja, så det är inget där året som fått den här provstämpel?
Nej, och det säger ju något om det som jag sa tidigare, att det är ett svagt år liksom.
Det är fan sant.
Så att det är faktiskt inte. Men det var ändå 2019 vi hittade på den här provstämpeln. Lite ironiskt på något sätt.
Ja. Men det är också lite att tidigare åren så har vi liksom betat av, alltså, indie-klassiker.
Ja.
Alltså typ som man vet, så här, när vi spelar Inside, vi visste ju redan innan att det skulle vara väldigt bra på något sätt.
Ja, men exakt.
Firewatch, alltså det är ju så här givna sådana spel egentligen.
Ja, men det var ett ganska experimentellt år.
Liksom. Ja, verkligen.
Både, men så här, Dream Daddy skulle jag säga är liksom experimentellt för många av oss, antar jag. Det är en sån här genre som... vissa är ju väldigt förtjusta i, men många har nog inte rört, eller typ som Max fall, alltså bara verkligen ogillar. Och typ såhär, vi har spelat Hilux som också var såhär trippigaste man spelat typ någonsin. Och bara såhär en grej som Wondersong är också ganska experimentellt i hur det är gjort och allting.
Jo, men de här spelen är ju mest okända av de vi har spelat totalt sett också.
Mm.
Och The Haunted Island var ett jättelitet spel. Det enda skulle jag säga egentligen som är ett större spel av de här, det är väl Tacoma egentligen.
Mm.
Ja, det är, väl ett ganska välkänt spel här, liksom, för att vara en indie, av en indie-studio.
Mm. Ja. Och faktiskt det spelet, om jag ska fortsätta på det jag tyckte om året, faktiskt det spelet som har gett mig minst intryck så här i slutändan.
Mm.
Jag tycker Trouble Brook absolut var sämst. Men Tacoma har på något sätt, nu när man zoomar ut,
ja,
blivit så totalt likgiltig inför.
Ja, men att vara väldigt dåligt är ju ett starkt intryck. Liksom. Ja, så det lyckas ju Trouble Brook med.
Men ändå så här, ja, jag vet inte, det är någonting med Tacoma som känns inte så spännande. Liksom.
Mm. Ja, jag håller med.
Jag tror att jag var lite hungrig på Walking Sims när jag spelade det, så att jag njöt väldigt mycket. Liksom.
Mm.
Men jag kan ändå hålla med om att det var lite intetsägande. Nu i efterhand känns det inte som att jag riktigt har upplevt så mycket. Det känns som att jag har sett en halv bra serie på Netflix typ. Alltså det är samma känsla typ.
Mm. Ja, men exakt, verkligen.
Mm.
På tal om halv bra serie på Netflix, fan, Witcher-serien. Den var inte så bra tycker jag. Ja, låt oss fortsätta.
Ja. Vi kan bara ha det kvar som så här bara, vi tar avstånd från Witcher-serien. Den var inte bra.
Precis.
Okej, vidare.
Ja, säger vi inför den.
Mm.
Ja,
exakt. Ja, men Leo då, vad tyckte du om det gångna året så generellt och vilka favoriter och hatobjekt du har?
Mm.
Av spelcirkeln spelen alltså.
Ja. Nej, men jag tyckte inte Dreamland var det bästa som du gjorde. Nej, jag hade ju svårt för Dreamland. Jag tyckte det var jag hade liksom nyss, jag tycker det är jobbigt att dejta. Jag hade just haft så här en jobbig dejtingperiod, så att spelet Dating Simulator kändes bara, det var bara tärt att ta sig igenom och bli nobbad igen virtuellt också.
Strösalt på såren.
Ja,
just det, du körde någon karaktär där som var lite jobbig och svår att liksom haffa, eller hur?
Jag vet inte om han är så svår egentligen, men jag raggade ju på han, kaféägaren.
Jo,
så.
Men han var svårare.
Ja, han var det.
Ja, alltså. Definitivt.
Ja, fan, det, alltid.
Och han var lite så känslig, han kunde reagera på grejer som...
Och ändå var det han man typ träffade först och började gilla först, alltså i spelet. Så det var lite lurigt faktiskt.
That's how they get you.
Ja.
Nej, men så jag spelade och så här, hade ångest inför varje dialogval jag var tvungen att ha, för jag visste att någonstans där bak så går in på mitt permanent record att nu sa du fel sak. Och sen ville han bara vara vänner i slutet liksom, och sen då klarade jag inte av att spela efter det.
Dream Daddy är kanske inte för alla i alla perioder i livet, som man säger så.
Nej, precis.
Det kan jag fatta ändå.
Det är bara för homosexuella pappor uppenbart.
Precis, obviously.
Det är ganska smal...
Det är vi har, eller?
En ganska smal gamer-scen.
Jag lägger min hand på Olivers lår här nu, för att det är någon som undrar.
Nej, Dream Daddy var inget för mig. Men jag tyckte nog mest om Wondersong från det gångna året. Det var bara så här.
Visst.
Det var väldigt härligt att spela, väldigt hållsam. Men det var liksom, det var bara en fröjd rakt igenom. Och sen, ja, men som vi alla har varit inne på, Trouble Brook var, det var sämst. Det var, vi har liksom suttit och roastat det spelet i typ en timme i en podd. Mm. Så det är väl inga nyheter.
Det är kul att roasta spel tycker jag. Vi borde göra det lite mer.
Mm. Mm.
Alla de här spelen har ju en respektive podd, ett poddavsnitt.
Mm.
Att lyssna på ifall man skulle hoppa på den här podden nu, senare, så ni vet.
Det är ändå, jag tror att det är vanligt att folk hoppar på ett så här det gångna året eller det gångna årtusendet avsnitt. Många som är nyfikna på sånt. Så känner jag när jag lyssnar på poddar i alla fall, nya poddar.
Ja, man vet ju direkt att det här ämnet kan nog ta mig till snarare än The Haunted Island, The Frog Detective Game. Då blir man så här, man vågar inte ens trycka på den.
Nej.
Som helt färskt.
Nej, verkligen inte.
Jag tänkte att vi kan prata lite mer personligt om det gångna året. Eller det vill säga, inte ur spelcirkelns synvinkel. Vill du börja, Alex?
Ja, men sure. Jag kan börja
vilka
igen.
Spel har du tyckt mest om, i princip?
Ja, jag kan bara börja säga det att jag för ju liksom lista på vad jag spelar och vad jag klarar av och sådär. Typ, jag har en lista för så här påbörjade spel, en för så här avklarade spel, en med så här favoritspel som jag har klarat av. Eller som jag inte klarat av för den delen. Och så vidare. Spel jag vill köpa eller skaffa liksom. Alltså inte bara Steam wishlist utan en egen liksom anteckningar i datorn lista. Så jag har ganska bra koll på vad jag har spelat och inte. Faktiskt. under det gångna året. För jag sätter så här år på också. Jag skriver så här 2019. Så jag vet liksom. Och jag har faktiskt spelat, aktivt spelat, inte bara prövat, lite fler än 50 spel under 2019. Och jag har aldrig spelat så mycket spel tidigare, tror jag. Och då har jag ändå varit ganska aktiv spelare senaste typ 3-4 åren framförallt, men även innan det. Så det är ganska mycket. Så blir det när man är en omotiverad universitetsstudent.
Ja, men det har... Those were the days.
Men det har gått bra för mig i skolan också, måste jag påpeka. Så att det har inte bara suttit och pillat min aven och spelat spel. Men en annan grej som kan sägas med det är att nästan hälften av de här drygt 50 spelen har jag faktiskt klarat ut också. Alltså, kanske inte från början till slut, men i alla fall fram till slutet. För vissa påbörjade jag året innan liksom, eller så. Och då är det typ lite fusk med vissa. För såhär, Deus Ex, Human Revolution, Samorost, Far Cry 3, Company of Heroes och Halo 3 spel som jag typ bara klarade av sista banan på, som jag inte hade klarat ut tidigare år.
Ja, ja.
Mm. Men samtidigt, vissa av de här spelen, typ Age of Wonders 3 och Stellaris, såhär långa strategispel, går typ inte att klara ut. Och Fire Emblem, som jag blev bra med, så är inte heller med på listan så för utklarade spel, för det blev ju bestulet av, från mig. Vad säger man? Av mig, från mig.
Du blev bestulet. Ja, jag vet fan. Saker stals. Du blev ledsen.
Exakt, men det har jag spelat jättemycket. För nu har jag kommit nästan tillbaka till det jag var innan jag började. Eller innan det tog slut. För jag har spelat det så mycket under liksom slutet av sommaren och hösten. Så att det är ändå mycket spelande. Och de två spelen jag gillade mest, jag tog fram två, och det är skitsvårt bland så här, över 50 spel att välja två man gillar mest. Så är det faktiskt L.A. Noire, som jag klarade ut någon gång i somras, tror jag, till PlayStation 3. Jag tyckte det var jättestämningsfullt, unikt, välgjort och kanske inte alltid jättepolerat, men det de ville berätta kom fram väldigt bra. Och jag har aldrig spelat något sånt spel tidigare och kommer förmodligen inte få göra det igen. För att jag har inte sett något annat spel som är liknande det. Jag har inte spelat så många detektivspel i och för sig, men det här kom ju ändå ut 2009 eller någonting, vilket är ganska länge sedan. Så att den här motion-grejen i ansiktet som jag kör med, liksom, den är också oöverträffad fortfarande.
Men det är för att ingen, alltså det var så jävla dyrt, just den grejen, så det är ingen som har velat göra det igen, tror jag.
Nej, men samtidigt dyrt och dyrt. Det känns som att spel blir ju liksom dyrare och dyrare hela tiden. Jag menar så här, jag fattar det argumentet, men Red Dead Redemption 2 till exempel. Där har de ju öst pengar på andra saker som kanske jag inte tycker är så kul, som inte gillar open world-spel jättemycket. Jag hade hellre sett att de la pengarna på, ja, men till exempel motion i ansiktet eller någonting, för det gör mycket mer till spelet för mig.
Det lät så jävla snuskigt ändå.
Ja, motion alltså, pengar i ansiktet. Nice. Men jag måste dock säga att hur de ramade in slutet där och liksom hur det presenterades var riktigt uselt alltså. Det var ett av de sämsta sluten jag sett i ett spel. Mm-hmm. Speciellt relativt till hur bra det annars var. Och det har inte att göra med att storyn eller liksom det narrativ, så här, alltså själva idén var bra liksom, tycker jag, men genomförandet var riktigt dåligt. Jag vill inte avslöja det nu i podden, jag tänker inte spoila det. Men... ja, om man har spelat nästan hela spelet så har man fattat grejen liksom. Man måste inte klara den sista typ timmen så här, för det är bara besvikelse. Och det andra spelet som jag gillade mest, som jag klarade ut, som jag började långt innan 2019 egentligen, det var Rayman Origins, och det har jag ju pratat varmt om innan här i podden. Det var ett riktigt bra plattformsspel. Jag tror det bästa 2D-plattformsspelet jag har spelat. Och jag har inte spelat supermånga sådana spel, men ändå ganska många. Så att, det säger ändå ganska mycket faktiskt. Ja, men lite honorable mentions ändå. Om det, om vi hinner med det.
Du får rappa dem skitsnappa.
Okej, jag gör det. En hel del plattformsspel utöver Rayman Origins har jag klarat ut. Så det var Ratchet & Clank, Jack & Daxter, The Precursor Legacy och Spyro the Dragon, som är tre gamla plattformsspel. Men också Assassin's Creed Brotherhood, som jag tycker typ är ett plattformsspel. Och Uncharted 2, som inte heller är ett plattformsspel egentligen, men det var det jag gillade mest med det spelet. Men sen har jag inte klarat ut, men spelat ganska mycket Super Mario Galaxy och Ori and the Blind Forest. Så det har varit mycket plattformsspel 2019 för mig. Det är kul.
Och då vände Rayman bäst.
Ja, verkligen. Men sen lite andra honorable mentions. Det var ändå The Witcher 2, som jag kan rekommendera till alla rollspelsälskare. Och Bioshock är fortfarande ett väldigt bra spel, även om det är gammalt och det har kommit, alltså själva genren har utvecklats mycket sedan dess. Fortfarande väldigt bra. Speciellt den här remaster av utgåvan som jag spelade.
Just det.
Sen har jag inte klarat ut, men spelat Final Fantasy 7 och Dishonored klarade jag ut nu i år. De två kan jag också rekommendera. Final Fantasy 7 är ju ett väldigt, väldigt långt spel. Jag vet inte när jag kommer klara ut det, men det är också väldigt mysigt, så det kommer jag absolut att fortsätta på.
Nice.
Sen bara det jag gillade minst, det var A Bird Story. Det var ett ganska dåligt spel faktiskt.
Vad är det? Jag har aldrig hört talas om.
Men det är ett indiespel, alltså det är liksom, kan man säga, mellanspelet som kom efter To the Moon och innan Finding Paradise av samma studio som har gjort de tre spelen.
Okay.
Och det var liksom som ett kortare To the Moon utan det som gjorde To the Moon bra.
Ja.
Så att det undvik, kan jag bara säga. Undvik det spelet, det var inte bra.
Det är också, måste jag bara säga, när man... När man zoomar ut från spel så är To the Moon ett spel som har blivit bara sämre för mig.
Okej. Okay,
ja, men det känns...
Nu... Är det så spel som Jens hatar? Eller brukar prata illa?
Ja, Olga gillar inte det heller så mycket.
Just,
och inte Laura heller,
tror jag. Du är lite blandade åsikter.
Mm. Nej, jag gillade det ganska mycket faktiskt.
Jag var lite berörd då, men jag vet inte, det känns...
Mm. Nej, men jag fattar det ändå. Ja. Jag gillade att det var så anime-aktigt. Alltså, jag gillar den kulturen liksom.
Mm.
Det gör ju du också i för sig, Oliver.
Ja, det gör jag.
Du har bredare referensramar än vad jag har där.
Jag bara stör mig på att det ska vara så starka känslor och så lyckas de kanske inte alltid.
Nej, men alltså i Bird Story, då lyckades de verkligen inte. Alltså, det var så här, de bara, jo, allting är så sorgligt. Så här, och bara, jag visste inte ens vad fan den här lilla pojken som han spelade som var, typ. Var helt
men han är en liten pojke.
Ja, exakt. Och han är en liten kompis med en duva, eller vad fan det var för något. Ja. Och det var så sorgligt. Ja. Bara, nej, fuck you, liksom.
Tönt.
Ja, men typ.
Feelings and stuff.
Ja, men det är under... Men jag kommer absolut faktiskt att spela Finding Paradise, det nästa spelet i den serien, om man nu får säga så. För att jag gillade att To the Moon, och tänker inte att Bird Story liksom befläcka vad jag tycker helt och hållet.
Nej, det är bra.
Ja, det var jag 2019. Jak, det var jak. Vem är nästa på tur?
Jak.
Jag har inte varit lika duktig som Alex och skrivit en hel lista på allt jag spelat.
Va?
Så, I know, right? Så bra kollar jag inte. Men I called it redan i februari att 2019s Game of the Year är ju Baba Is You. Alltså, Jesus Christ, vilket genialt spel. Det har gjort himla stort intryck med mig, för att det är, lyckas vara så nyskapande och på, I mean, purely game design-mässigt nyskapande. Det är så här, ingen ball... Alltså det har inte kommit 2019 för att vi äntligen har teknologin för att göra det här spelet. Det är först nu någon har fått idén att göra spel på det här konceptet som bara funkade så himla bra. Och liksom, det var liksom mindboggling i 60 timmar.
Oj!
Ja,
jag trodde det var kortare spel. Det var det uppfattningen jag fick när du pratade om.
Ja, jag tror jag lade 60 timmar på det.
Helvete!
Men det är en kombination av att vissa pussel är, alltså de kan vara ordentligt svåra. Så jag har liksom ibland suttit och stirrat på ett pussel i liksom en timme. Säkert mer på vissa.
Mm.
Så det, plus att det var handheld eftersom det på Switchen har gjort att jag bara så här kunnat plocka upp det så lite då och då och spela lite, vilket har varit nice. Och sen är det liksom, det finns många banor, många pussel och en riktigt så bra slags extra nivå på det som jag inte vill gå in för mycket på, för det är roligast att uppleva själv. Men så det har varit det ballaste spelsläppet på länge.
Mm.
Annars har jag också, jag tror det var förra året jag spelade Bloodborne.
Ja, men det låter bekant.
Stämmer det?
Ja, det tror jag.
På er.
Jo, men jag skrev en lista på vad du hade klart ut förra året också.
Ja,
men så jag
fan
vet
nice. Ja, fan. Bra att you got me. Ja, men precis. Ja, men det var skitnice. Det var ju min första introduktion till Soulsborne-spelen.
Just det.
Och det gjorde också ett väldigt stort intryck på mig. Det var så otroligt kul att se en så här, ja, men basically en AAA-studio som ändå bryter så många konventioner och... gör någonting som är så bra. jag har liksom suttit och bara pratat om hur bra jag tycker det är tidigare i poddar, så jag känner att jag bara kommer upp mig själv. Men,
kul ändå att du liksom tog dig an den spelstudion spel äntligen. För de har ju funnits ute i spelvärlden ganska länge, och det känns som att du kunde gå hand i hand med det ganska bra.
Mm.
Så att, och att ändå förväntningarna uppfylldes, eller vad man ska säga. Det var kul att du tog tag i det typ.
Mm.
Till slut.
Mm, verkligen. Ja, jag tror, men jag kommer också komma lite mer in på det när vi snackar hela gångna årtiondet. Men sen också, så vet ni, jag har tyvärr inget så här shitlist-spel som du hade med ditt fågelspel. Det sämsta jag har spelat under året är väl Trubebruk, men det har vi redan... Så här, ja, men,
det har vi redan bajsat på.
Ja, verkligen. Så jag har nog inte spelat, jag kan inte komma ihåg att jag spelat något riktigt... otillfredsställande spel liksom.
Nej.
Ja. Måste säga, det är ju två väldigt olika spel, Bloodborne och Baba Is You.
Men... Om man inte ska vara som en speljournalist och säga att Baba Is You är som The Dark Souls av pusselspel.
Det var det jag tänkte med min gemensamma nämnare.
Men nu ska vi inte gå dit och vara som dåliga speljournalister.
Nej.
Men jag anar också att det är liksom ganska speliga spel, eller vad, så att tekniken och liksom hur du spelar det är kanske viktigare än någonting annat i spelet. Mm. Däremot finns andra bra fördelar också, eller andra bra attribut också.
Ja. Mm. Nej, precis, för du är ju ganska spelmekaniskt lagd ändå på något sätt.
Ja, men det,
eller i alla fall att du har svårt att släppa det, eller hur? Om mekaniken är dålig så känns det som att, alltså då har du problem med det. Har du problem med det, så är det, då är det jobbigt liksom.
Absolut. Ja.
Mm, det stämmer nog. Det har jag skrivit upp på min lista också.
Ja. Nice.
Ja. En sån här kompislista med attribut på olika vänner. Så.
Ja, jag tänker inte visa vad jag skrivit om dig, Oliver.
Nej. För att det inte får säga sin podd, för att det är för sexual.
Mm. Jag håller inte min hand på Olivers lawyers nu.
Nej.
Anyway.
Vill du spela eller säga något mer om ett spel 2019? Eller?
Nej, men jag tror inte det. Jag tror... de två har absolut starkast intryck. Och sen har jag spelat men kanske en shoutout till Bloodstained också. Det var jävligt bra.
Just det.
Det här med Castlevania spirituella uppföljaren.
Just det.
Cool. Jag fortsätter då. Jag har en lista på spel jag har spelat, och det är 51 spel faktiskt.
Snäpp.
Jag spelade faktiskt lite mer än vad du gjorde, Alex.
Jag sa över 50.
Ah, okej. Okay. Ah, jag har spelat över 60 spel ungefär.
Men fan vad nice ändå. Jag tror inte du spelade så mycket spel. Jag tror det var typ CS och fan, jag vet inte, Witcher.
Ja, nej, alltså jag skämtade faktiskt.
Fan också.
Jag ber om ursäkt.
Jag blir så himla glad nu. Ja. Jag tänkte, då har vi mycket att prata om, du och jag, som inte jag visste.
Nej, men jag är faktiskt lite tvärtom. Jag har ju några få spel som jag har spelat väldigt mycket. Som ni vet, jag kan nämna de två som jag tyckte om mest och också spelat mest. Det är Resident Evil 2.
Mm-hmm.
Och Fire Emblem Three Houses.
Mm. Okay.
Det är så många timmar där. Jag har gått in så hårt för båda spelen och liksom vänt ut och in på dem.
Mm-hmm.
Snarare än att spelat 50-60 spel. Liksom. Mm-hmm. Varför Resident Evil 2 är så bra, det är för att jag tycker det gör den genren så bra det kan. Liksom. Det mår bra av att det är snygg grafik faktiskt, för att det gör det sjukt läskigt. Det är extremt bra ljuddesign genom hela spelet, tycker jag. Ljuden gör det så jäkla läskigt. Och jag vet inte, det är pussel och survival. Jag vet inte, det är ett sjukt bra spel, tycker jag.
Det gör kanske originalet rättvisa också.
Ja, men verkligen, det är en bra remake. Och det har de varit kända för tidigare, med bra remakes på Resident Evil 1 till exempel.
Och 4 också, va?
Nej, det är ingen remake.
Det är väl en remaster, finns det väl till 4?
Ja, just det, men det är bara en textur. Det är verkligen bara grafiskt och så. Så det är verkligen ett bra spel, och det är väl också uppskattat som det är. Det har varit högt upp på listorna för 2019. Fire Emblem också svinbra, men där kan jag inte säga att det är riktigt lika polerat. Det är inte riktigt lika så här objektivt bra spel. Det är bara riktigt bra om man gillar den sortens turbaserade strategispel. Men också om man har tolerans för anime, estetik och dialog och sådär.
Till och med en förkärlek kanske för det som du har.
Ja, men precis. Det kan ju vara bra. Annars kan det nog vara lite av en tröskel. Dock så är det ju röstskådisar som är väldigt bra och sådär. Så det gör det lite mer accessible, tycker jag.
Till skillnad från till exempel det jag spelar på 3DS.
Ja, exakt.
Mm.
Då finns det väl röstskådisar, men till den grad att de säger HAJVA! Eller
Ja, exakt.
Typ.
Eller
I'm gonna win. Nej, det lät lite italiens snarare. Det blev
I'm gonna win.
Aj, fan. Jag ska inte bli röstskådis tyvärr.
Då hade det passat som det lite grann, tror jag.
Ja, det vore kul.
det känns som att det är ingenting man trillar in på ett bananskal på.
Nej, precis.
Man måste nog kämpa lite för det, och det vill man inte göra.
Nej. Eller ha en podd där man pratar, och så kan ni som lyssnar göra spel. Ja, visst. Mm. Leo kan anställa mig. Please, Leo, jag behöver pengarna. Jag behöver ett jobb, snälla.
We'll consider your application.
Bra, tack.
Men hur står sig det här Fire Emblem till andra turbaserade strategispel med rollspelselement? Som till exempel XCOM och andra Fire Emblems så. Du säger att det är det bästa 2019, men liksom om du jämför med den genren generellt, för du har ju spelat en del sådana titlar ändå, allt från Final Fantasy Tactics till...
Just det, precis.
Ja, XCOM 2.
Jag tycker ändå Fire Emblems, alltså rent spelmekaniskt, tycker jag har mer djup än XCOM till exempel. Jag vet, typ det senaste spelet jag kan jämföra med, jag tror jag, XCOM 2. Jag tyckte det blev för lätt efter ett tag. det var, man kunde abusa typ så här plasmagranater och fan, det var så här rocket launchers generellt.
Mm.
De sista typ så här 20 striderna som bara sprängde allt på XCOM 2.
Istället du har sagt det.
Ja, ja, att, ja men förstår du. Och jag, det ja. Var inte riktigt lika lätt att abusa något tycker jag i Fire Emblem. Ja, det fanns ett djup där som jag tyckte om.
Mm. En bättre utveckling under hela spel.
Ja, men precis.
Spelet.
Ja. Ja, men de gjorde det intressant. Sen är det inte objektivt superbra tycker jag. Det finns ju lite problem i det.
Mm.
Men ja, de har gjort ett bra jobb med att få det långt, så alltså att man kan spela 4 olika kampanjer precis som i Resident Evil 2.
Mm. Tydligen spela om spelet också.
Ja, ja, men, ja, precis. Jag har inte en lista på dåliga spel 2019. Jag har inte hunnit spela så mycket dåligt tror jag. Eller så mycket överlag utöver de här. Mm. Det är över 200 timmar på Fire Emblem liksom.
Men båda ni sa lista över dåliga spel. Jag hade ingen lista över dåliga spel. Det var ju bara ett spel. Mm. Jag måste faktiskt säga att typ alla spel jag spelat har varit bra förutom A Bird Story. Så det är ändå, det var svårt att välja liksom.
Mm.
Jag skulle vilja säga hela listan nu nästan i podden för att det var så många bra spel. Men det kan jag inte göra. Det är inte så kul.
Du kan posta den som en så här kommentar på Instagram. Posten när vi lägger här podden.
Ja, just det. Från ett egna konto.
Ja, oh, jag såg, det var någon speljournalist som gjorde det en gång. Jag tyckte det var så tråkigt.
Ja, just det. Ja.
Mm. Så jag har skrytit liksom bara. Mm. Här är de spelen jag har spelat. Så här. Mm. Ja, usch, hoppas inte ni uppfattar mig som skrytig, kära medpoddar och lyssnare.
Nej, jag vet bara att du gillar listor och det är nice.
Jag gillar listor och jag har haft väldigt mycket fritid det här gången året.
Ja, skönt.
Delvis.
Det är ju inte bara nytt år utan också ett nytt årtionde, vilket är stort. Jag har själv inte riktigt förstått hur typ stort det kanske är, men nu är det mitt ansvar som poddare att ta upp det ämnet. Så vi tänkte ta upp 3 höjdpunkter från 10-talet. Mina kommer inte vara så kopplade till specifika spel, men man får göra lite som man vill, tänker vi.
Det som är kul med det här är ju att generella så här favoritspellistor brukar ju ofta vara så här spel från när man var barn och så. Alltså många platser tas av sådana gamla spel. Men med det här så blir det ju som att de spelen jag har spelat som vuxen typ är vad jag kan välja bland.
Just det.
Eftersom jag var 19 när det nya årtiondet påbörjades. Det var typ då jag blev vuxen liksom. Ish. Så det är kul.
Ja, verkligen. Jag håller med dig samtidigt som jag tycker att det var så jäkla länge sedan. Så när jag började tänka på hela 10-talet så då kom jag på mig själv med att tänka några år tillbaks bara.
Mm.
Typ så här, ja men liksom de senaste 3-4 åren. Typ.
Ja, men det är lätt sant.
Det var jättelänge sedan, alltså fan 2010. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde då, jag spelade då.
Nej, vi bodde i Borlänge och spelade Portal 2 tillsammans typ.
Just det, det var nice. Mass Effect.
Ja, Mass Effect också. Ja. Witcher 2 spelade du då när det kom ut 2011 eller 12.
Precis.
Kommer jag ihåg.
Mm.
När vi bodde ihop. Nej, men jag tänkte på det att det är lätt hänt för mig speciellt kanske att tänka på de senaste åren för att jag har fått någon så här sorts revival till spel generellt de senaste typ 4 åren. Det här årtiondet har fått mig att gilla spel igen lika mycket som jag gjorde innan eller ännu mer egentligen. Det har blivit en väldigt stor hobby för mig. Jag lyssnar på spelpoddar. Jag har startat spelcirkel. Vi har startat spelcirkelpodd eller det vi håller på med nu.
Mm.
Och jag köper gamla spel och samlar på dem. Jag spelar mycket mer spel, läser om spel generellt och så här. Det blir nästan lite overload ibland. Men det har pågått senast 4 åren, så för mig blir det väl specifikt de senaste 4 åren som är viktiga typ.
Mm, det låter rimligt faktiskt. Kan inte du säga spel en gång till?
Så jag spel 100 gånger typ?
Nej, ganska många gånger. Det är, nej, det är ju inget konstigt med det.
Nej.
Det är bara nice.
Ja, spel. Men det är ändå svårt att välja. Även om det är kanske de 4 senaste åren för mig som har varit mest speliga.
Mm.
Spel.
Ja, fan, om du spelade över 50 spel det här året så vågar jag inte ens tänka på hur många spel det är totalt.
Nej, men det är...
Många av dem är ju från tidigare också i och för sig, men ändå.
Ja, precis. Låt oss säga att jag spelade runt 40 spel kanske året i 2018 alltså. Och typ runt 35 kanske året innan. Men innan det har det faktiskt inte varit så många alls.
Nej.
Typ som du ungefär, så här 5 spel max typ per år.
Ja. Ja, men vill du börja prata om dina höjdpunkter Alex, dina 3?
Ja, men det kan vi göra.
När du ändå håller på.
Ja, det roliga är att typ 2 av dem är inte från den senaste 4-årsperioden.
Mm-hmm.
Ändå.
Vilken plot twist.
Ja.
Du bara bygger upp för en grej och sen raserar du alla våra förväntningar.
Precis, men jag kanske var lite mer selektiv också när jag inte spelade 50 spel per år.
Precis.
Det säger sig självt. Och inte spelade typ av Bird Story. Eller Tuberbrook. Mm. Nej, men en annan grej som har varit viktig för mig de senaste 4 åren måste jag tillägga. Och en stor anledning till varför jag startade spelcirkeln är för att jag typ aldrig har varit så bra på att färdigställa spel. Eller alltså vad säger man? Spela klart dem helt enkelt. Som jag har varit de senaste åren. Innan spelade jag typ inte klart något spel alls. Jag typ öppnade lite, körde lite och sen var det klart liksom. Och det är en stor utveckling för mig liksom. Det gör att man får en bättre förståelse för hur ett helt spel är. Och inte bara lite grann av det. Alltså förstås, alltså så här inlindningen av det. Mm. Står det nästan. Det var lite onödigt långt förklarat. Men, ja, ja. Visst. Men jag kan börja med att säga att det första jag tänkte nämna är en serie faktiskt. Det var inget spel. Så redan där har jag gått förlorad. Och det är Mass Effect-serien.
Ja.
Som du precis nämnde, Oliver. Mm. Som jag spelade från 2010 och framåt. Och det första spelet kom ju faktiskt ut 2007 och andra spelet 2010 och det tredje 2012 eller 2013 eller något. Och jag tror att jag tycker det första spelet var det bästa, men det var för att det liksom introducerade hela den världen och sådär. Och var lite mer likt liksom BioWare, den studion som har gjort spelets tidigare spel, Knights of the Old Republic och andra gamla rollspel, fantasy mest liksom. Men det här var verkligen nyskapande tyckte jag. Det var liksom ett helt nytt sätt att spela, eller att göra rollspel på. Och det gjorde det så jävla bra alltså. Det var relationer med de här olika karaktärerna och liksom story, sidouppdrag som var jättebra. Samtidigt som striderna var häftiga också liksom, och hela världen och allting. Så de målade upp en helt ny värld. En helt ny värld. Liksom, det var inget som hade tagit från något annat håll. Typ Dungeons & Dragons eller Star Wars eller vad det kan ha varit som var tidigare. Mm, utan det var en helt egen på ett helt eget påhitt.
Mm. Och de presenterade det verkligen bra i första spelet. Mm. Jag vill bara inflika att jag håller med om att det är det bästa av Mass Effect-spelen.
Ja, precis. Men sen tycker jag nog att det blev komplett med de andra två.
Mm.
Jag vet att tvåan har fått jättemycket praise liksom. Och jag tycker nog att det kanske var det, om jag måste välja, tråkigaste spelet av de tre.
Mm, mm.
För att det handlade mest om att typ så här, samla på sig olika karaktärer som man inte kände så mycket för, till en början i alla fall. För att klara av någonting. Och det kändes ologiskt bara, kom ihåg. Men det presenterades väldigt bra. Och så som de hade typ strömlinjeformat spelet var för det mesta bra. Även om jag tycker, som gammal rollspelsräv, liksom, att det var lite för strömlinjeformat kanske och actionbetonat. Men jag gillade den utvecklingen också. Det fyllde liksom andra syften. Och sen trean har ju fått jättedåligt liksom slutet där, att folk hatade typ. Men jag tycker faktiskt att det var ett väldigt bra slut. Och det roliga var att jag råkade välja fel slut. Och typ valde inte om. Jag orkade inte spara om liksom och göra om det. Så att det blev bara någonting random för mig. Och jag är ändå nöjd liksom. Mm. Ja, men det är svårt att linda in en hel sån här stor spelserie på det sättet. Det är klart folk blir besvikna. Det är nästan som Game of Thrones liksom.
Ja, jag tycker det är roligt. Jag har alltid... nu ska jag inte sitta och skita på ditt 10-års spel, men jag har alltid haft lite problem med Mass Effect för, eller dels jag spelade igenom hela trilogin mest på grund av påtryckningar från min bror. Just, så det var lite, lite halv så här ofrivilligt. Men jag har alltid tyckt ganska illa om dialogsystemet och Paragon Renegade-systemet, och jag tycker det är lustigt att folk är så griniga på att spelet slutar med att du får välja mellan tre saker. För att det är fan exakt vad du har gjort genom hela spelet, bara att du typ inte ens, alltså du gör ett val tidigt i spelet, sen fortsätter du göra det valet om och om igen, så som systemet är upplagt.
Ja, för mig handlar kanske inte spelet jättemycket om att göra val, även om det marknadsfördes mycket så, det var det som diskuterades och var populärt också under 10-talet mycket, att man skulle göra val i spel. Utan det är mer att det presenteras bra, och liksom karaktärerna är bra, hur de säger saker är bra. Jag körde som Female Shepard, och vad heter hon som gör röstskådespelarinsatsen där? Jennifer eller någonting.
Bra, ja. I thought we could chat a bit.
Hon har gjort massa olika spelare i alla fall. Jag tycker hon är liksom verkligen fantastisk skådespelare. Och så här. Det spelar ingen roll. Ibland kan man trycka fel i de där konversionerna. Det blir ändå bra. Liksom. Mm. Det spelar ingen roll vad man valde. För jag tycker att det var bra framfört helt enkelt.
Mm.
Men jag håller med om att det kanske var lite platt och så här, binärt. Liksom.
Ja, den grejen har ju framförallt åldrats dåligt tycker jag. Då var det inte lika stort problem. Men nu känns det riktigt ointressant med ett sånt dialogsystem som berättar för en vad som är gott och ont liksom,
innan man ens har valt.
Ja, precis.
Ja. Samtidigt kan jag tycka att många nya spel att det är lite rörigt liksom. Typ i Witcher 3 kan det bli lite så här, vad är det som händer egentligen? Medan typ Fable 2 och andra sidan tar det här god och ond grejen till sin spets, vilket blir alldeles för överdrivet. Så jag tycker Mass Effect är en ganska bra trygg liksom, för mig, blandning av det typ.
Jag tycker det är tråkigt att de presenterar allting så tydligt svart och vitt, och ännu tråkigare att spelet belönar dig för att göra samma val om och om igen.
Mm.
För att man vill, så fort man kommer i någon slags att man själv känner att man är i någon slags gråzon. Att man kanske inte, om man spelat mest som Paragon, kanske man här tycker mer Renegade. Men då hittar man ändå bara, ja fast jag får fan aktiva poäng om jag säger Paragon-valet nu, som kommer låsa upp saker jag annars inte har tillgång till senare i spelet. Och den liksom mekaniken som verkligen driver en till att bara göra ett val i början av spelet och sen hålla sig till den, tycker jag gör att dialogsystemet blir jättetråkigt. Och att det inte alls blir som de säger, att du har så mycket val, utan att du bara följer ett skript ändå.
Mm. Det blir liksom motsatsen till rikt.
Mm.
Men ja, jag håller med. Så jag kanske påverkades mer av det än vad jag tror. Men jag tänker också, om jag drar mig till minnes, att jag vid de få tillfällen där jag tyckte det var jobbigt att välja någonting, inte brydde mig så mycket om poängen jag fick. För jag tycker inte att poängen jag, och alla items och grejer man hade i spelet var liksom huvudsaken till att jag spelade. Utan det var storyn, därför gjorde jag det valet som kändes bäst. Men det är klart att jag kanske, det drogs mer åt Paragon-hållet hela tiden. För det var det jag körde som då.
Mm.
Det vill säga goda hållet. Ja, men kul. Mass Effect kan man prata jättelänge om.
Mm.
Och Andromeda har jag inte ens spelat faktiskt.
Just det.
Och det kom ju också ut under 10-talet.
Mm.
Men det kommer jag göra någon gång, även om det har fått dåliga betyg. För att jag menar, folk sket totalt ner i Mass Effect 3 i hela spelet, känns som, bara för att slutet var dåligt.
Ja.
Och jag har svårt att tänka mig att Andromeda skulle vara så extremt dåligt faktiskt. Alltså enligt mig, det är sådär, jag bryr mig inte så jättemycket om alla detaljer liksom.
Men nu har det ju patchats och sådär också, så det ska väl vara mer spelbart.
Ja, men det var ju mycket tekniska grejer folk klagade på. Mm. Liksom, fan Witcher 1, jag spelade ju fan ut det. Det var ju jävla härva alltså.
Ja, precis.
Och det var ju bra. Det är liksom under de Witcher-ögonblicken jag kommer ihåg, så är nästan Witcher 1, vissa Witcher 1-ögonblick starkare än det i tvåan. Mm.
Wow.
För att det var bra idéer, inte för, kanske för att det var jättebra genomfört alltid. Ja, när jag länge om Mass Effect. Det andra spelet på min lista spelade jag 2016-2017, och det var Pillars of Eternity, ett annat rollspel som kom 2015. Det var crowdfundat av Obsidian, deras första liksom egna värld egentligen som de hittade på. Och loret är jättebra i det spelet. Det är också Mass Effect, det är liksom en studions första liksom egna värld som de hittade på, och de gjorde det riktigt, riktigt bra. Men det är mer ett klassiskt gammalt så här isometriskt 2D-rollspel liksom. Men det tar vi, det antar det, liksom tar det bästa från de gamla sådana spel och det bästa från hur spel modernt funkar liksom. Och jag skulle kunna prata hur länge som helst om Pillars of Eternity, jag tycker det är superbra. Men jag kan säga i alla fall att jag har köpt tvåan nu och tänkte kanske köra det någon gång under 20-talet åtminstone.
Ja, just det, det finns en tvåa.
Ja, och det ser jag fram emot. Jag kommer fan, jag måste nästan köra ut det första spelet en gång till någon gång. Samma med Aspect också.
Mm.
Men det är så här, just rollspel är så himla mycket. Det är liksom en sån här, hela upplevelsen av spelet blir så betydande för dem på något sätt. Det är så länge man spenderar och det finns så mycket olika grejer man gör och sådär. Så att de ätsar sig fast på mig mer än andra spel gör. För när jag tittar på vad jag spelat så kan jag säga att det kanske, det är en ganska liten andel av de spelar som är rollspel, liksom sådana här stora rollspel. Men ändå är det jag liksom tycker bäst om sen i slutändan.
Mm.
Men man kan få overload och spela för mycket sånt alltså.
Ja, verkligen.
Det känns som ett så här helt jobb liksom. Ja.
Nej, men det som är så charmigt med dem är väl att de är definitionen av eskapism på något sätt. Alltså att
sant.
Det finns ju typ inga andra spel som gör det så bra. För då finns det en helt annan värld på riktigt. Alltså, förstår ni, det finns så mycket lore att man verkligen kan gotta in sig och bara befinna sig i Witcher-universet eller Pillars of Eternity eller Mass Effect.
Mm.
Så det är absolut, det är därför de känns så stora ofta för också sådana upplevelser, tycker jag.
Mm. Så är det.
Elder Scrolls-spelen också och sådär. Det är därför det betyder så mycket för folk, tror jag.
Ja, eller multiplayer-rollspel. Alltså World of Warcraft.
Ja, men precis.
Nu gillar inte jag det. Jag gillar mer stämningen. Jag gillar att kunna interagera med andra människor. Typ, för det förstår ofta stämningen för mig.
Mm.
Men ja, jag är med.
Ja.
Det tredje i alla fall, det är också inte delad. Och på tal om det här med att göra val som var väldigt populärt. Det blev väl, togs till sin spets kanske med Telltale Games uppvaknande med Walking Dead 2012. Och jag tycker Walking Dead tillsammans med Wolf Among Us som kom året efter, att det var, ja, de gillade jag väldigt mycket också. Det var ett väldigt nytt sätt att spela spel på för mig. Så här, typ som att spela en film, alltså en interaktiv film, men ändå behöll vissa spelelement som jag tyckte om. Jag gillade som sagt quick time events i de här spelen. För de överlevde inte så mycket med den, tycker jag. Det tillförde spänning liksom om vartannat. Och de spelen kändes väldigt mycket för mig. egentligen kanske Wolf Among Us är ett roligare och mer unikt spel. Men Walking Dead var liksom först med den grejen. Och Zombieapokalyps var ju väldigt populärt där. Och, liksom och kändes fortfarande ganska fräscht, kanske till skillnad från idag. Men också jag gillar det temat, Zombieapokalyps, det är ett coolt tema. Liksom. Och de gör det riktigt bra. Nu har inte jag spelat The Last of Us, som jag faktiskt påbörjade igår kväll. För att betala om zombiespel. Men jag kan tänka mig att det kommer vara ett riktigt bra spel också. Det verkar som det. Ja, men Telltale i alla fall. De gjorde ett par riktigt bra spel där. Och det var de jag gillade bäst.
Är det dina tre?
Det är mina tre. Det var ju egentligen 3+1+2 spel. Men ja, det är typ samma.
Ja, liksom. Fan det.
Jag kan säga att Wolf Among Us var roligare än Walking Dead. Om jag måste välja mellan de två. Det får ta tredje platsen liksom.
Mm. Ja, det där var i inbördesordning också.
Nej,
de här tre.
Jag tror Pillars of Eternity och Mass Effect kommer kanske på delad första plats faktiskt.
Okej.
Det är svårt att välja.
Ja, precis. Jag har inte valt så någon ordning på mina. Det är bara tre nice grejer med 10-talet.
Ja, det är svårt att välja för att det är ju så här, ja, men de här tre spelen eller ja, nu är det ju fler, men som helhetsupplevelse känns störst och viktigast för mig det senaste årtiondet.
Mm. Ja, cool. Ska jag fortsätta då? Om jag ändå började prata om det. Mina tre höjdpunkter då. Nummer ett är CSGO och e-sport i stort typ. Jag har 4800 timmar på CSGO. Så det har ju alltså onekligen varit mycket tid under 10-talet som har... Och det är verkligen just 10-talet som jag spelat också. Jag vet inte när CSGO kom nu, men det känns som att det var typ då liksom, lite innan. Så att hela 10-talet har varit fullt med CS för mig. Och också kul att e-sport har blivit så stort, tycker jag. Roligt att det är erkänt, liksom. Att många kollar och sådär. Jag har aldrig varit så intresserad av sport, men nu förstår jag varför det är kul att prata med olika spelare och att olika organisationer har köpt och sålt spelare och att spelare har nya roller inom olika lag och sånt där. Jag menar, det är lite kul att bara ge sig in i en sån värld som jag aldrig har gjort innan riktigt.
Det uppdateras ju kontinuerligt också, till skillnad från ett single player-spel. Liksom.
Man
kan följa liksom, utvecklingen och lag och mästerskap och allt vad det är för något.
Så det är väldigt säreget, nästan så att det inte kanske behöver tas upp i det här avsnittet. För det är så himla eget e-sport på det sättet. Men för mig har det betytt mycket under hela 10-talet i alla fall.
Men det känns ju generellt som att e-sport i och för sig har växt fram och blivit lite mer accepterat typ, under 10-talet. Så det går ju ihop med... Ja, samhällsutvecklingen också. Det du har lagt mycket tid på.
Ja, jo men exakt. Ja, det är inte jag som är ett freak bara.
Nej.
Men lite. Nej, men så det är nice. Nummer två av höjdpunkter, då får jag säga hela Witcher-universat faktiskt. Med fokus kanske såklart på trean. Också väldigt många timmar där. Eller ja, 250 timmar har jag på Witcher 3. Nu har jag ju inte ens spelat Witcher 1, men om man räknar in Witcher 2 och den Witcher-boken jag har läst. Men också, jag får bara slänga in Witcher-serien, bara för att det är kul att den finns.
Det är en del av det liksom.
Ja, men att det finns så mycket underhållning inom det här universet. Men det är så svårt att välja också. Jag menar, när du nämnde Mass Effect så slog det mig att jag inte ens hade tänkt på det inför det här 10-tals...
Ja, det säger ämnet. Sig någonting, men ja, samtidigt.
Ja, men just... Jo, men
så
precis,
länge sedan liksom.
Ja, men det är det.
Vi spelade ju det när vi bodde i Borlänge där, första två åren av decenniet.
Ja, exakt. Och Witcher-serien, den på Netflix, var ju inte superbra. Men jag tror den ändå gjorde att jag valde Witcher-universat som höjdpunkt nu. I alla fall att den knuffade det i den riktningen. Bara för att jag blev påminn om det. Alltså jag såg det ganska nyligen, förstår ni vad jag menar? Det var inte som att jag såg en... Om det hade varit Mass Effect... 8 avsnitt av Mass Effect-serie på Netflix, då kanske jag hade valt det bara för att det fanns mer där och för att jag hade tänkt på det mer nyligen.
Även om
det har varit ganska nice.
Även om man kan betygsätta serien till som allra bäst en svag trea. Yeah.
3 av 5?
Enligt mig.
Witcher-serien på Netflix. 3 av...
Svag 3 av 5,
skulle jag säga. Ja, 5.
Jag trodde det var 10.
Ja, nej.
Jag trodde du tyckte mer om den. Det lät som det i början.
Nej, men jag har ju läst ganska mycket böckerna och sådär. Jag tycker den gör ett dåligt jobb. Nej, jag ska inte gå in på det för mycket.
Nej, det är svårt. Jag tycker ändå den är rätt nice, men...
Den har ju en svängig låt, har jag förstått.
Ja, men den är fan större.
Den är jättejobbig.
Den har typ blivit ett meme och folk älskar den, men den är
den också. Ja, jag tänkte på alla låtar, men... Ja. Eller många låtar.
Men den är fan töntig, den här låten.
Jo!
Men jag gillar inte Jaskier. Fan, vem är det? Fan, kalla honom Dandelion istället, att göra en riktig karaktär av det istället för en jävla comic relief.
Ja. Nej, men jag håller med. Det finns mycket problem med det. Jag tror att jag kommer tycka mycket sämre om den här serien när jag zoomar ut lite faktiskt.
Mm, det tror jag också.
Eller hur? Men också som du har snackat om, Alex. Fan, det blir att prata om den här serien. Men, men att det är bara nice att höra namn man känner igen. Typ, så här.
Ja,
bara någon säger Jennifer blir jag så här lite nöjd. Typ.
Mm.
Alltså, ja, den grejen. Ja, men hela Witcher-serien har betytt mycket för mig. När jag säger serien nu så pratar jag om
allt.
Ja, precis. Det blir så dumt i det här sammanhanget. Men ja, Witcher-universet har betytt mycket för mig sen jag såg trailern för Witcher 2 med det här Chopin-stycket. Någon nocturna nummer 15 i C-moll, tror jag. Den har betytt så mycket för mig ända sen jag såg den trailern faktiskt.
Mm. Ja, men visst.
Jag kan spela en snutt från det här stycket här. Det var tidigt 10-tal som jag såg den i Borlänge, kom ihåg den där trailern.
Mm. Jag tror jag hade nog också kanske tyckt som du om jag hade spelat dem och sett allting och läst allting i den ordningen liksom. Mm. Men nu har jag inte gjort det, så då tänker jag annorlunda om det liksom.
Mm. Nej, jag förstår. Det låter rimligt.
För det är en jättefin värld liksom, eller som målas upp, och det känns väldigt medryckande och så här god, ja, helt enkelt.
Verkligen. Och allt det vi pratade om innan med att fantasy-universum är nice att götta in sig i.
Ja, ja, verkligen alltså. Eller sci-fi för den delen.
Ja, jo, men precis.
Det är typ lite samma.
Ja.
Samma, fast två sidor för samma mynt.
Mm, ja, men exakt. Ja, min nästa höjdpunkt då. Det här kanske är lite fuskigt, speciellt i ett spelcirkelsammanhang. För nu zoomar jag verkligen ut, men då säger jag faktiskt bara indie-scenen i stort.
Mm.
Och hur den har vuxit.
Mm.
Och liksom normaliserad den har blivit. Att så här, om man går in på Nintendo Switch, deras store, så är det så här, lika mycket reklam för indiespel nästan som andra. Att de hamnar som höjdpunkter i shoppen.
Det är också kul för spelcirkeln frodas ju i det, kan man säga. Alltså vi som spelcirkel och spelcirkelpodd, eller?
Mm.
För om det inte hade varit för det hade vi bara varit obskyra nördar liksom. Men det finns ju ändå en del liksom coola spel som allmänheten känner till och spelar och så vidare också.
Mm. Ja, men verkligen. Det kanske är lite självklart att säga det, men jag vill ändå bara lyfta det som en höjdpunkt faktiskt. Vad som har hänt med indiescenen i stort. Jag försökte räkna på det. Jag har i alla fall 200 timmar plus på indiespel. Det var så jag försökte räkna på det, men det är så många olika spel.
Svårt att definiera vad som är en indie-studio.
Ja, exakt. Men det som drog upp många timmar där var faktiskt Stardew Valley.
Mm.
För det är sånt spel där man kan lägga mycket, alltså många timmar.
Ja, just det.
Men jag kan bara nämna några spel.
Half-Life 2 är ju typ också ett indie-spel.
Vadå? Ja?
För Valve är ju liksom, de ger inte ut en via någon utgivare.
Ja, just det. Det är bara
att de är så
stora själv.
Så de är ju utgivare också, kan man ju påpeka. Men vem är inte en utgivare i så fall?
Ja, precis.
Man i så fall är man utan design också en utgivare. Liksom, jag vet
Nej, exakt. Man får gå lite på en magkänsla för vad som är indie.
Ja, men exakt.
Men jag bara nämner lite spel som har varit jävligt nice under hela 10-talet. Och det kommer bli mycket upprepningar.
Indelir.
Ja. Wondersong, såklart. Night in the Woods, typ bästa indiespelet hela. Alltså, det är verkligen hur jävla bra som helst.
Ja, det är riktigt fint.
Stardew Valley, jättemysigt. Och jag vill bara credda Harvest Moon, för jag tycker det nämns för sällan att de har snott ett spel helt och hållet. Alltså, det är, så här, det är ju 100% stubelett egentligen. Men ändå jättebra spel, Stardew Valley. Inside, Gone Home, alltså så här klassiskt indie. Firewatch, Cat Lady, också bra. Och Walking Dead.
Jag tänkte på det, är liksom Telltale-spelen indie eller inte?
Jag höll på gränsen, men då var det väl ändå det, va? Eller?
Har du spelat Wolf Among Us?
Jag har bevittnat en hel playthrough.
Som vi typ kollat en playthrough online eller suttit bredvid.
Nej, jag suttit bredvid snarare.
Ja, men det gjorde jag också. Ja. Fast jag spelade det själv också. Så att, det är ändå det är en god... Just Telltale-spelen funkar.
Ja, de funkar
ganska bra att inom situationstecken spela på det viset.
Ja, verkligen. Ja, men så det är de spelen. Jag har inte jättemycket mer att säga om den punkten. Eller snarare, det gör vi ju hela tiden ändå här. Så jag vill typ bara skåla för indiespel och sådär och säga att det är nice.
Cheerio.
Fortsätt som ni gör, you guys.
Ja, det är nog inget som kommer dö ut, tror jag, under 20-talet.
Det är väl kanske att det blir en suddigare gräns vad som är indie.
Ja, typ. Det är väl redan det.
Ja, men exakt. Alltså,
ja, lite som vi nämnde precis.
Vad var det? Ja, men året då Hyper Drifter kom, och Hyper Drifter var liksom på Game Awards på GDC, att de var liksom nominerade till bästa indiespel och sen typ bara bästa spel bredvid Battlefield 3. Så att det är liksom, det börjar verkligen redan bli.
Just det.
2016 var det, så det är ett tag sedan då.
Mm. Mm. Ja, det var mina tre höjdpunkter.
Mm.
Leo.
Det är dags för mig att ta över det. För mig har det varit, alltså jag måste ju liksom såklart säga Street Fighter 4 som ett av mina spel. Det kom ju, det släpptes till arkad 2008, så det vill säga nästan bara Japan. Och sen kom det till konsol worldwide i början av 2009. Och ja, men då började jag ju spela det direkt, och jag var ju redan inne i, jag hade ju spelat mycket Street Fighter 3 då, var jag liksom inne i den svenska fighting-spels-communityt. Så jag hoppade ju direkt på det så fort det släpptes, började tävla direkt. Och hade liksom ganska tidigt ganska mycket framgång i det spelet. Så då var det, alltså jag la nästan all min fritid på att spela Street Fighter 4 då egentligen. Det var liksom typ det jag gjorde. Så att spela det, hängde på Dragon's Lair, spela mot folk, reste på turneringar. Jag vet inte hur många liksom utlandsresor jag har gjort nu för Street Fighter 4. Det borde jag ha kallat upp till det här. Men det är liksom, jag har varit åtminstone på många ställen i Europa. Bland annat liksom så här, flera gånger i Cannes, jag har varit i London, jag har varit i Azerbaijan. Jag har varit i, jag menar, i Norge, jag har varit i, jag menar, olika ställen i Sverige också, så här, typ Malmö och Göteborg.
I vilket land, förlåt, är det här i Street Fighter 4 störst, eller om man ska säga?
Det måste väl vara
i Europa.
I Europa.
Ja, okay. Jag är nyfiken på.
Europa så skulle kunna vara fransmännen som har störst del, annars Storbritannien, tror jag.
Det låter som att du nämner Frankrike ofta i sådana sammanhang, fighting-spel.
Men du har inte varit i Japan, eller?
Nej, det har jag inte varit i Asien överhuvudtaget. Men ja, så
2020, fan, eller nu på 20-talet.
Precis, då jävlar. Men alltså har ju spelat och tränat skit mycket i Street Fighter. Var ju liksom sponsrad ett tag. De är med i någon så här e-sportlag.
Lite intervjuad av TV4.
Ja, precis. Stora grejer. Också blivit intervjuad av Metro. Ja.
Den gamla godingen. Finns den? Nej, det finns inte. Nej.
Men, i alla fall, men det var kul när du sa det, att, så här, att du som mest spelat typ de senaste 4 åren. För på mig har ju blivit lite samma sak. För jag spelade, under den perioden jag spelade Street Fighter 4 så mycket, så har jag ganska knappt spelat andra spel ordentligt.
Förståeligt.
Ja, det liksom tog en del av en tid. Så det är klart jag har spelat andra spel, men det är så här, jag har inga stora som kommer liksom comes to mind att så här, just det här spelet under den perioden, utan det är verkligen mest Street Fighter 4 där. Jag spelade för sig också mycket King of Fighters 13 när det kom, ett annat fighting-spel som jag tävlar en del i.
Va? 13? Brutalt, jag har bara hört det med Final Fantasy innan, tror jag.
Ja, King of Fighters började, första kom i 94, och sen släppte de ett varje år som hette KOF 95, KOF 96, KOF 97. Och så de släppte ett varje år, och sen at some point så tyckte de att det var, jag vet inte, de körde 13, och sen finns 14 också. 14 var inget bra då. Anyway, så ja, sen kom ju Street Fighter 5 2016, så jag började ju spela det, men tyckte inte det var så jävla nice. Men jag körde det rätt aktivt, åtminstone nästan ett år säkert, tror jag. För vi var rätt snabba på att boka biljetter till Evo och åka till liksom, Evo är ju den största årliga fightingspelsturneringen i världen, hålls i Las Vegas varje år. Så dit drog vi 2016, och det var första gången jag var där. Men sen så droppade jag liksom att tävla i Street Fighter, för att, ganska mycket för att Street Fighter 5 var så, inte så kul. Och det var det som spelades mest i scenen.
Vilket, när var det, så är det
2016 kom det. Så ja, men slutet av 2016 eller 2017, det är väl där någonstans jag slutade tävla.
Och ikväll ska du till ett event och tävla i Street Fighter 3.
Ja, men faktiskt. Det blir nostalgiskt. Eller det är imorgon i turnering. I kväll ska jag träffa lite kompisar och värma upp. För jag har inte spelat det på ett år.
Okej. Kul ändå. Det är inte, liksom, det är inte som att du har totalslutat med sådana där grejer. Även om du inte är sponsrad och tävlar jättemycket längre.
Nej, precis. Nej, men det händer att sen när jag träffar det gamla folket så kanske jag lirar något sånt där spel.
Jag såg dig på Dragon's Lair, tror jag, 2016 eller något där.
Mycket möjligt.
Ja, men slut.
Ja. Men så det, så mina två andra spel jag väljer från det här årtiondet till liksom, de blir då väldigt, från väldigt sena årtiondet.
Mm.
Så det andra spelet jag ska välja från det här årtiondet blir då
Hollow Knight.
Ja, precis, Tuberbrook.
Förlåt, jag berättade, vad sa du?
Hollow Knight.
Ah, just det.
Så det var, dels överlag, jag tycker på riktigt att det är ett av de bästa spelen som någonsin gjorts, typ. Det är, jag menar, ett fantastiskt bra Metroidvania med så här jättebra känsla för exploration, superfina miljöer, fantastisk karaktärsdesign, otroligt bra bossdesigner som är liksom riktigt engagerande och roliga och mycket så här svårt endgame content om man vill ta sig an mycket sånt. Och bara rakt igenom skitbra spel. Och det som varit så här så extra impactful för mig med Hollow Knight är också att det var liksom lite det som typ fick mig tillbaks till att uppskatta singleplayer-spel igen. För att efter den här perioden när jag slutade spela Street Fighter så jag spelade väl liksom, tog mig an lite spel och med så här, så hade svårt att bara ta med en och sätta mig själv och spela singleplayer-spel och verkligen njuta av det. Att det var mer så här, jag kunde göra det mer som en social grej, typ om man sitter med sin partner och lirar någonting och det kunde vara nice.
Mm. Eller något partyspel brukar du spela, eller hur?
Ja, precis. Men det var så här, jag hade inte suget för att bara sitta och gamea något för egen skull. Men Hollow Knight fucking ändrade det. Det var så nice. Det var så här, första spelet, ja men sen 2009 alltså, som jag bara så här började spela och blev så hooked att jag kunde så här sitta på jobbet och bara, snart får jag komma hem och spela Hollow Knight. Ska vi spela nice? Så det...
Vilket spel 2009 var det sista liksom single player innan Hollow Knight?
Det minns inte så tydligt. Men jag tänkte, nej, sorry, det var ju då Street Fighter 4 kom. Så under hela den perioden har jag aldrig haft ett single player spel som jag varit så här otroligt investerad i. Så åtminstone liksom sen dess, ja men ja, så har jag inte haft det suget för ett single player spel.
Just det.
Och det hade jag med Hollow Knight som jag verkligen tyckte var helt fantastiskt. Så, det, ja, så därför är den också en så här solklar med på min lista över spel från senaste årtiondet. Och det kom 2018 tror jag. Så ja, det är liksom, det är ganska nyligen. Och sen som tredje spel så får jag nog säga Bloodborne också. Och det är också det spelade jag ju, ja, 2019, så det är också väldigt nyligen. Det släpptes, nu minns jag inte exakt, det kanske var 2015 eller 16 eller någonstans.
Mellan Dark Souls 2 och 3 eller?
Ja,
just det.
Precis. Men det var ju, och det var mitt första introduktion till Soulsborne-serien. En sån här spelserie som folk har tjatat på mig om att jag borde spela sen första Dark Souls kom, liksom, för alla säger att du skulle älska det här, Leo. Men jag spelade ju Street Fighter då, så jag hade inte tid för den skiten. Det kan jag nämna också, typ under hela Street Fighter 4-perioden så jag tog mig an extremt lite AAA-spel för de tar så mycket tid att spela igen. Det var snarare att jag kunde spela igen typ så här Limbo eller liknande. Det var så här lagom storlek för att klämma in mellan Street Fighter-sessionerna.
Ja, det var det ändå, kom ihåg, spelat en del av de spelcykelspelen vi hade spelat när du hoppade på liksom sen.
Precis, men det var mycket som jag hade hunnit spela mellan att jag typ slutade vara kompetitiv också faktiskt.
Mm.
Ja, för det var rätt många av de som var rätt nya, typ med Night in Woods och Insider.
Och, Broken Age hade du spelat också, kom jag ihåg.
Det tog jag med så fort det kom.
The Swapper också. Till och med.
Ja, det var mest bara random att jag hade råkat spela lite.
Ah, okay.
Ja. Men så visst, jag spelade lite andra spel med Undersöktion, men det var först Hollow Knight som verkligen gjorde det, som där, skapade en ny obsession.
Kul.
Men det är en väldigt speciell känsla där du nämnde att vara på jobbet och längta efter att komma hem och spela något. Mm. Den där barnsliga känslan man hade när man gick i skolan när verkligen. Man var liten liksom. Skulle jag spela Zelda eller vad det var.
Så känner jag ändå ganska ofta. Senast till Titanfall 2.
Okay, kul. Det var länge sedan jag kände så. Men jag jobbar ju inte så mycket annars.
Inte jag heller i och för sig.
Det är i och för sig inte jag heller. 6 timmars arbetsdag.
Ja, nice.
Men
man gör ju annat i livet. Då man kan längta efter spel på andra sidan.
Ja, absolut.
Ja, men då Bloodborne som sista då. Och det var det var mäktigt att äntligen få ta del av den spelserien och uppleva. Jag tror det är mycket i den spelserien att det första spelet du spelar i den serien kommer nog vara det som gör mest intryck på dig väldigt mycket, för att de är så annorlunda och konventionsbrytande, och att det är mycket av det som är så jävla bra med de spelen är att de överraskar dig på oväntade sätt ibland, så här, på många sätt så här, I can't believe you done this to me. De gör bara saker som man aldrig varit med om att ett annat spel gör mot den. Och det är, ja, men jag tycker det är så spännande att se en AAA-studio göra så konstiga saker.
Kul.
Det är ändå kul att båda ni två har ett typ e-sportspel som en viktig del av de här tre bästa från senaste årtiondet. För det saknar jag helt liksom. Jag har ingen sån go-to, och det är väl liksom nästan en helt annan grej typ.
Verkligen.
Men det är faktiskt nästan lite lustigt att inte ha en sån go-to, för det är väl också en grej om man ska prata lite så här trender 10-talet, att det är väl nu som så här, games as a service har börjat bli en mycket större grej än varit tidigare.
Mm.
Att mycket mer att de släpper ett spel som ska, alltså, som de håller igång levande för ett stort community under lång tid och liksom kanske tjänar pengar på det along the way hela tiden.
Just det.
Medan förr i tiden var det så här, men du släppte ett spel och release-dagen var det viktigaste säljdagen.
Mm.
Just det, det var som filmer med liksom nu precis.
Problemet för mig är att jag har inte den tiden liksom. Jag har aldrig haft det. Att spela lägga så mycket timmar på ett spel som krävs för att kunna njuta av någonting som hela tiden förändras. Typ jag har ju försökt spela lite Stellaris liksom, och de släpper nya patcher som ändras ganska ofta. Eller som ändrar spelet ganska ofta. Och det gör att jag inte kan typ fortsätta på min spelspaning som jag spelade på för några månader sedan, för att allting har förändrats. Och det, så här, det förstör ju för mig liksom. Så att, men alltså, jag spelade lite WoW Classic här nu i höstas. Jag kände så här, fan om jag hade jättemycket tid och inte hade typ så här band och jobb och plugg och massa andra grejer och familj liksom som behöver skötas och sådär. Och podd liksom, då hade jag absolut kunnat dyka in i det här. Men jag är för rastlös människa för att kunna göra det, tror jag. Men ja, jag förstår ändå verkligen charmen med det. Hur det kan vara jävligt nice liksom. Det skulle vara kul att vara riktigt bra på något spel. Och fan, som sagt för dig då, som blir åka runt och hålla på så här mycket och spela. Det har vi gjort med bandet kanske. Oliver, liksom.
Precis, men jag vill säga att det är ju också just för att det är socialt som det kan vara så stor och egen del av ens liv.
Alltså
att man får vänner inom det, den världen som man liksom har olika relationer med.
Inga spelare är ju sociala. Det är ju bara den upplevelsen som du kände med Hollow Knight och som började komma tillbaka till dig då. Det är bara det jag har gjort senaste 10 åren liksom, och innan det också egentligen. Förutom när vi lanade när vi var tonåringar.
Du har bara suttit de senaste 10 åren och längtat efter att spela när du kommer hem.
Sorry. Nog lite, ja. Nej, men ofta faktiskt. Kanske lite för ofta. Och det kommer fortsätta även under nästa decennium, eller det här decenniet.
Och sen vill jag ju bara slänga iväg honorable mentions också till Celeste och Baba Is You, som också varit helt fantastiska från de typ senaste 2 åren. Men ändå.
Ja, visst.
Kan vi inte ta lite honorable mentions då? Jag har skrivit upp 2 stycken i alla fall.
Ja.
Har ni inga honorable mentions alls?
Jo, jag kan säga dem, för annars ska man glömma dem.
Eller Leo hade ju 2.
Ja.
Men säg dem du, Oliver.
Ja, men jag kollade på så här Steam och jag spelat mycket. Och Total War, 2-årsågen.
Just det.
Det är ju typ så här 450 timmar. Och det är ändå mycket på alltså, ett sånt spel.
Ja, ja, visst.
Så det är ett spel jag kommer tillbaka till många gånger. Och njutit jävligt mycket.
För jag borde börja med det, för att jag gillar verkligen Empire Total War. Och Shogun kom ju efter det. Så det borde jag fan testa alltså.
Ja, nej, det är ju riktigt bra.
För mig var det i alla fall svårt med tredjeplatsen på listan. Wolf Among Us där då. Och Walking Dead inom parentes. Jämfört med Night in the Woods faktiskt. Och då kanske för att Night in the Woods var en stor anledning till att jag började lyssna på spelmusik. Vilket jag gör varje dag typ sen 2018 någon gång när vi spelade Night in the Woods.
Nice.
Och det är delvis att göra med Abzu också. Som jag inte har spelat egentligen. Som jag bara tittat på när Laura spelade. Men Night in the Woods är ett jättebra spel också såklart. Men det är kanske mer för att musiken är så sjukt bra i det spelet. Och den växer verkligen på mig. Och det finns så mycket olika låtar och spår där som jag tycker är så bra. Så det var svårt att välja mellan dem. Men det blev till slut Walking Dead och Wolf Among Us. Just för att det har mer att göra med spelet än och liksom det runt omkring. För det runt omkring var ju också för att vi hade det som spelcykel, spel och sådär, favorit liksom och sådär. Så att det ja, var viktigt liksom det spelet. Och väldigt unikt och känslomässigt så för mig. Men sen också en annan honorable mention är ju Zelda Link Between Worlds. För att jag skaffade ju under förra decenniet en 3DS. Och jag har aldrig tidigare i mitt liv haft en handhållen spelkonsol. Eller liknande egentligen. Vilket jag vet att många har växt upp med Gameboy sådär. Det har inte jag. Så jag fick liksom uppleva den charmen och det nice sättet att spela på ganska sent liksom. Och då var det första spelet och det enda som jag klarat ut egentligen handhållna spelet var Zelda Link Between Worlds. Så det är ett väldigt, väldigt bra spel. Också mitt första Zelda-spel och egentligen det första spelet från Nintendo som jag verkligen har uppskattat och spelat igenom på riktigt. Så att det säger ganska mycket ändå. För att det är ju bara fortsatt liksom det här Nintendo-suget. Även om jag inte skaffat Switch och så, men jag liksom tar mig igenom deras katalog lite grann, ja, hela tiden typ. Och det är väldigt roligt.
Ja.
Och jag kan säga 3DSen och Zelda Link Between Worlds var liksom starten på det. 2017 eller vad det var när jag skaffade det.
Ja, kul. Jag skulle vilja bara flika in också och förstärka det att Zelda generellt förtjänar en honorable mention. För ni har inte sagt den enda gång nu och jag har ändå det tatuerat på kroppen liksom. Så det borde ju vara värt en honorable mention.
Ja, visst.
Många Zelda-spel.
Mm.
Ja.
Men jag trodde du spelade dem främst när du var yngre.
Ja, exakt. Det är väl därför det var mycket innan 10-talet. Men ändå en hel del efter faktiskt. Spelat om Majora's Mask och lite så här allt möjligt.
Ja. Mm, mm. Men du har inte spelat A Link Between Worlds, eller hur?
Mm, nej, det är det jag faktiskt inte har. Mm. Jag har spelat hemma, så det kommer hända.
Ja,
mm.
Ta med dig nästa turné när vi sommar med, mm. med Mankind. Så kan vi kan hjälpa dig om du fastnar någonstans eller något, i bilen.
Ja, om jag fastnar i bilen.
Exakt. Ja, men då kanske vi ska sluta prata om spel och reminissa vad som har hänt och så vidare.
Ja.
Mm. Spel.
Ja, men tack för 10-talet. Jag hoppas 2020 blir ett bra spelår.
Mm. Mm, verkligen. Och vi ska inte hålla på att prata om vad vi tror kommer hända och sådär. Nej. Under 10-20-talet, det ligger liksom utanför vårt omfång.
Mm.
Men vi ska säga, innan vi slutar, att vi kommer släppa podd typ inte lika ofta som varannan vecka som vi gjort. Ja, av olika skäl.
Ja, nej precis. Det har blivit lite uppenbart kanske med de 2-3 senaste avsnitten att de inte har kommit ut i tid. Och vi har redan pratat om det, att vi har mycket annat och göra.
Precis. Alex måste hinna spela sina 50 spel för 2020.
Ja, ja exakt. Det kanske pinsamt att säga det, bara jag är så jävla upptagen. Jag spelar Fire Emblem, men jag ska spela det i 200 timmar till. Nej, men ja, ni vet hur det är.
Senaste månaderna har ju varit rätt tuffa för mig, och jag vet inte hur 2020 kommer se ut. Ja, och det är väl mest vi två, Oliver och Leo, som brukar delta, som drar i podden liksom, nu för tiden. Så vi kommer väl köra så ofta vi kan. Liksom. Vi har faktiskt en del avsnitt planerade redan. Till exempel speedrun, som vi sa. Och lite annat på det som jag inte tänker avslöja.
Nej,
men det kan komma liksom en gång i månaden istället för varannan måndag som det har varit senaste tiden. Liksom.
Precis.
Så att ni vet i alla fall.
Mm. Vi gör vårt bästa.
Mm.
Exakt. Men vi kommer i alla fall fortsätta. Och det är ju väldigt roligt.
Mm.
Bara det.
Det är fan nice.
Ja, ska vi sluta på någon dur? Hur kan man göra det?
Jag vet inte. Jag kanske borde sagt det om 2020 efter.
Ja, fan.
Vi får klippa det i datorn så att det blir ett taggigt avslut. Ja, men så här, hur länge får man säga god fortsättning egentligen?
Nej, det är över.
Det är det, va? Men jag tänkte om vi säger det, bara god fortsättning nu, spelfortsättning. Ja, jag vet.
Ja.
Jag försöker bara tagga till.
Spel.
Ja, men för att påminna bara, nästa spel vi kommer spela och prata om och sådär och träffas och hålla på och podda om någon gång i februari är väl det här Ringo-spelet. Vad heter det nu igen?
The Friends of Ringo Ishikawa.
Ah, jag tror det var Ikishawa, men det låter ju inte japanskt alls, det låter bara fel. Ishikawa är bättre. Ja. Så att, ja, det spelar vi just nu, och om ni vill spela med oss så är det bara att köra på som vanligt. Och skriv om ni tycker någonting annat, lyssnare där ute.
Mm, skriv. Förlåt, jag tappade.
Spel.
Skriv. Snälla.
Ja. Det var inga nyheter egentligen heller, men vi skulle ju försöka avsluta det på något roligt sätt.
Ja, vi kan ju avsluta det genom att bara ge en uppmaning om att prata
spel.
Yes! Wow.
Ha det bra då.
Ha det bra, ta hand om er.
Hejdå!
Hejdå!
Vinkar man alltid mycket. Det är så jävla dum i huvudet.
Ja, det är faktiskt lite korkat. Ja. Nej, förlåt.
Men det här är en social tillställning. Man kan säga att du viskade, eller vinkade till oss.
Fast det gör jag inte. Jag tittar verkligen in i mikrofonen.
Du inte, vi ska ju inte säga det till varandra.
Nej,
nu,
liksom. Nej, du tittade faktiskt in i micken när du vinkade.
Jag gör det varje gång. Det är så här, vinka och titta på micken.
Det är bra, ögonkontakt i kameran.